det dags för veckans gäst. Och idag har jag den stora äran att bjuda in till studion Johan Junno Skogman. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Det där, till att börja med, ditt namn Junno är till och med skrivet på gatskyltar. Vi har intervjuat dig många gånger i egenskap av tennisorakel. För vem är du Junno och när är du Johan? Kan vi reda ut det här så jag vet vad jag ska säga?
Det där var ju ganska spännande. Egentligen så fick jag öknamnet Junno redan under skoltiden. Det var min det där kompis Johan Finne som hittade på det.
Öknamnet?
Ja, det var öknamn på den tiden.
Okej.
Okay. Och då skrevs det ju faktiskt så att det skrevs med O på slutet. U och O.
Okej. Okay.
Men det där, genom att det blev ganska mycket finska sen här under årens gång så har det blivit till U på slutet också.
Och, men är du Junno nu för tiden?
Jag är nog Junno väldigt mycket. Johan är det väl, ska jag säga, studietidskompisar, då var jag nog Junno också, så att jag ska lite fram och tillbaka.
Okej, okay, och vi har ju alltid talat om dig som Johan, men det där, då jag har läst på om dig och talat med folk om dig, det är jättemånga människor som känner dig och väldigt gärna talar om om dig i goda ordalag, så de kallar dig bara Junno.
Ja, no, det är nog som Junno som jag är känd som.
Ja, det där, som sagt, du är något av ett tennisorakel, du har haft oss andra hobbyn också. Vi kommer att tala en hel del tennis, men ni som inte gillar tennis, slappna av. Vi kommer att ta det här i väldigt, väldigt där, lätta ordalag. Och ni som gillar tennis kanske lär er ännu till och med någonting nytt på vägen. För det där, vi börjar väl egentligen som vi brukar börja med veckans gäst. Helt enkelt att varifrån det hela börjar. Och du har ju gjort dig känd som Åbo Sankt Karins Lundobo. Eller det är i de här sammanhangen du har verkat. Men det hela börjar faktiskt i Jyväskylä 1953. Och det är helt enkelt för att du kommer från en ingenjörsfamilj och det är papper som gällde i er familj. Eller vad?
Ja, det var nog papper för hela slanten. Och där det började på det sättet att pappa då fick i sin ungdom, kan man säga, fick jobb på Ser Lackius Kangas bruk och det där, och det var det som förde dit honom och också mamma och det där. Jag föddes då 1953 då i Jyväskylä. Jyväskylä var en liten stad på den tiden jämfört med vad det är i året.
Ja.
Där har det hänt en hel del också. Och från det där, och där började min skolgång också. Man kan ju berätta att man hörde väl lite ännu till de här stora årskullarna, för att det där, jag gick på klass 1L och skolan gick på det sättet att på höstterminen så hade vi förmiddagstur och på vårterminen hade vi eftermiddagstur, så att man började klockan 8 på morgonen och slutade någon gång vid 12-1 tiden och sen kunde man gå till skolan då, på våren gick man till skolan då klockan 12 och kom hem vid 4-5 tiden.
Okej.
Så det var lite intressant.
Och det där här, det här påverkar också ditt språk, ditt språkidentitet.
No, det gjorde det nog mycket. Man får ju vara tacksam för det, för att det där, jag fick ju finskan helt gratis där genom att skolan gick då på finska. Och det där, alla kompisarna på gården var ju då förstås finskspråkiga.
Och hemspråket var svenska?
Och hemspråket var svenska. Mamma är född i Åbo och pappa då i Sideby.
Just det. Så det där, och sen blev det en brukstad till innan det blev en brukstad till.
Jo,
en pappersbrukstad.
Ja, det gick, sen gick det på det sättet att pappersfabriken i Jakobstad byggdes och pappas chef då i det där på Kangas i Jyväskylä så flyttade över till Jakobstad och skrev ett sånt kontrakt att han inte tar med någon av sina ingenjörer från Jyväskylä utan de skulle bli kvar. Men det tog inte så länge förrän den där pappa sen konstaterade att han nog gärna skulle se att hans barn skulle få gå i svensk skola. Och det där, och då så beslöt de sig för att flytta till Varkaus där det fanns en svensk skola.
Ja, en liten rokad där.
Det var ju ganska intressant också på den tiden, för att det där, den svenska skolan i Varkaus var ju väldigt liten, att vi var sammanlagt 6 elever på 2 klasser, alltså 1 och 2 var sammanlagt 6 elever. Så det var ganska stor skillnad till Jyväskylä.
Det är jätteomkastning för en ung Johan där att komma från en jättestor finskspråkig skola till en liten svenskspråkig skola i en betydligt mindre stad också.
Jo, absolut. Och sen kommer jag ihåg hur man blev utskrattad första lektionen, kan man säga, när det där man skulle få läsa.
Ah.
Och då fick man, vi lärde oss ju i Jyväskylä att man stavar. Så att det var K-O-K, kuk, K-O-K, kukko. No, okay. Sen kom jag till Varkaus och så skulle jag få läsa. Och då blev det M-O-R, det där läste förstås på finska, så det var M-O-R, mor, R-O-R, ror, morror.
Oh.
Och det blev en hel del skratt, kan man säga.
Ja, men det där, och därifrån gick du vidare till, och sen blev det alltså showman
i Jakobstad för pappas del. Då blev det en svenskspråkig ordbandsskola då som gällde för mig och det där. Och hela skoltiden gick ju sen då i Jakobstad.
Ja, och det här, varför det här, jag tycker det här är intressant, för att det var faktiskt i samband med pappas arbetsplats och skoltiden i Jakobstad som tennisen kom in i ditt liv.
Ja, först var det ju det att det där då i Jyväskylä, de sista månaderna i Jyväskylä, så det där konstaterade man att jag hade en sån här höftsjukdom som hette coxaplana och som ledde till att jag det där fick en sån här protes på mitt vänstra ben och det där det ledde då till att mitt idrottande blev ganska lite, för att jag hade en så kallad klumpfot på ena benet och järnben på andra benet och det där, så att det var svårt att springa och så vidare, men det där det här ledde ju då till att den idrotten som passade mig bäst, som man kunde göra till och med utan då den här protesen, jag hade den i 2,5 år, så var redskapsgymnastik. Så att det blev gymnastik för min del och det där, och det var den där första idrottsgrenen som jag var med i, det där då i skolans jumpa förstås och sen i idrottsredskapsgymnastik.
Ja, men med de förutsättningarna, så hur blev det då tennis?
Ja, den där tennisen kom ju in sen på det sättet att det där mamma satt och tittade på TV en dag när jag kom hem från den där skolan, och då var det tennis på gång där, och det var en Davis Cup mellan Sverige och Tjeckoslovakien. Jag måste ju kolla att det var Sverige och Tjeckoslovakien 1964.
Ja.
Och där började då, och det där, jag sa att mamma att hej, det här ser ju roligt ut, att jag skulle också vilja spela tennis. Och det råkar inte sig annorlunda än att när pappa kommer hem från jobbet så säger han att hör du att det där, att månne du kan tycka om det här att jag har anmält dig till en tenniskurs som börjar genast när sommarlovet börjar.
Han visste inte om att
jag hade sagt det här åt mamma, utan han hade då samma dag som hon satt och tittade på tennis på TV, så hade han varit anmält mig till en tenniskurs.
Jo, no, det här är ett sign. Det är ett tecken. Det kommer ett tecken från ovan.
Ja, så kan man kanske se det. Och det är intressant där också det att det där min första tennislärare var Björn Falk, som sedermera blev det där min elev och vars söner jag fick glädjen att träna, där Emil, ja, tvillingarna, så blev Emil Falk blev faktiskt finsk mästare i 116-årsklassen. Och Nalle har sedermera blivit min kulturella coach, så att han har fört mig in på den där, på opera och annat roligt.
Ja, men vad roligt. Och det där, just lite sådär bruksmiljö är det ju nog på den tiden ännu hängde kvar. För att jag har förstått att det var just showman som det där, alltså showman finns inga mer, men det, utan det heter OPM nu för tiden. Men showman säger det ju, det som man är känd för i Jakobstad. Men showman, det var väl de som fixade åt tennisbanor så här?
Ja, det var ju så att staden hade 2 tennisbanor och så hade showmans en tennisbana på den tiden. Och det var ju närmast tjänstemännen som använde den här tennisbana, showmans tennisbana. Vi bodde ute på Alholmen på den tiden, och då var det ganska nära till dem att åka med cykel till tennisbanan.
Och pappa hade kanske det kanske inte fanns stängsel runt den ens.
Nej, nu var det ju stängsel runt alla tennisbanor.
Men nu hade väl här ingenjören nyckel dit?
Jo, nej, det var väl nog öppet där att man kunde komma in. Men det användes väldigt mycket den där banan nog i och för sig, så att det var inte så lätt att komma åt och spela.
Ja, och för och de av er kära lyssnare som har vuxit upp i Österbotten, så det där, jag minns tydligt då jag växte upp i Österbotten i Vasa dock, så det där så var ju närheten till Sverige. Och när man behövde någonting på den tiden när jag växte upp, ja då får man till Umeå och shoppa. Och så här tänkte också familjen Skogman i Jakobstad.
Ja, jag vet inte om det var någon sån där shoppingtur, men nej, att det där månne inte var det också. Smör skulle man väl köpa ett tag och någonting annat.
Margarin,
ja. Ja, så var det. Men det var faktiskt så att då efter att jag då hade blivit anmäld till tenniskursen, så det där åkte vi till Umeå och in på en sportaffär, och där köptes då min första tennisracket och en det där ask med bollar. Det var tretorns bollar som gällde förstås när det var frågan om Sverige.
Vad sa du?
Tretorn.
Ja, tretorn, det var ju det stod på de här paketerna.
Ja, det finns fortfarande tretornsbollar. Det var ett svenskt märke, det gjorde sitt Trelleborg.
Ja. Och där kom första egna racketen in i bilden.
Där kom första egna racketen in i bilden, och det var en så kallad billighetsracket från Pakistan, som man lärde sig förstås se där mer att det var kanske inte någonting att hurra för.
Det där, när du, Johan, blickar tillbaka nu så här efteråt på din barndom. Innan vi ska lyssna på första låten, så när du blickar tillbaka på din barndom och uppväxt. Du nämnde redan den här skolgången, du är tacksam att du lärde dig finska där. Och sen växte du upp i Jakobstad och började lira tennis på fritiden. När du sitter tillbaka på barndomen, hur känns det? Har du goda minnen? Eller?
Jo, visst i världen. Jag höll ju på med sjöscouting också på den tiden. Sen när det blev mera tennis så blev det förstås det att seglingen blev lite mindre på somrarna också, för att då skulle man hänga på tennisbanorna. Men sjöscouten har varit en stor del av min det där ungdom då också, för att där höll man ju på med båtar, och vi bodde faktiskt precis bredvid Jakobstads båtvarv, eller inte båtvarv utan Jakobstads varv, det vill säga Sjömans varv där. Bland annat 12:an som har varit aktuell här i tiden, så det där var upptagen. Ja. Och det där, och sjöscouternas fina det där båt Elinor ställdes i ordning där, och det var vi med och det där och jobba på ganska mycket, och pappa var aktivt med också bland föräldrarna då, och det där, och vi samlade in bland annat papper då för att det där betala för den här Elinor. Så att det blev mycket. Och sen på tennisens del så var det ju så att det fanns ju då privata banor också, att där fanns ju då det där sjukhus, vad heter det, Österlid sjukhus hade en egen bana.
Just det.
Och sen så hade då staden hade två banor, och sen hade statssekreteraren Göran Backlund, som var en stor figur i tennisen i Jakobstad, hade ute på Feboda sin egna tennisbana, som man ju då fick ställa i ordning på våren också.
Ja, det var ganska bra miljö att växa upp i som tennisintresserad, alltså den här Jakobstad som då var, ja, som Jakobstad som stad.
Jo, det blev ju att cykla en hel del, för att vi bodde då ute på Alholmen, så hade 3 kilometer in till stan, och sen när man skulle runda alla banorna för att hitta en ledig speltid med sina kompisar, så blev det att cykla runt om. Somliga kanske hade moped, men att jag hade nog en cykel som jag åkte med, så att det blev många kilometer.
Veckans gäst Johan Skogman, vi har kommit till då vi har lämnat ungdomsåren, vi har lämnat Jakobstad bakom oss, och nu är det Åbo som gäller, och det där, du flyttar hit, och som många gör, finlandssvenska gör, då var det Åbo Akademi som gällde, och statsvetenskap. Hur tänkte vi här?
Ja, statsvetenskap blev lite sådär, jag hade lite drömmar kanske någon gång tidigare om att göra diplomatisk bana eller något liknande, och då det där gällde det att hitta lämpligt ämne för den biten, och det där, och det blev då sen statskunskap och nationalekonomi och folkrätt och så vidare. Men det kom sen lite käppar i hjulen här under tiden. Ja, det där lyckades ju engagera mig förstås i tennisen direkt, som jag kom till Åbo, så hade jag min kompis Pysen Lundström som lurade mig med till OLK och det där, och den vägen så hade det sen fortsatt.
Nu måste jag nämna här direkt att OLK, så kommer vi säkert att nämna senare under den här intervjun, och det är Åbo Låntennisklubb. Så alltså tennisklubben OLK, Åbo Låntennisklubb.
Just det, ja.
Svenskspråk i botten.
Ja, det stämmer. Och där var det Håkan Ringbom, som var professor vid akademin då, så han var ordförande, och han var väldigt länge ordförande faktiskt också i klubben, och han var den bärande kraften, och det där, han fick med då många studerande, så att vi var ett stort gäng studerande då när jag började, och det där, det visade sig också att vi blev ganska många som blev ganska duktiga. Jag räknade att ett år så var vi 17 stycken A-klassspelare, och det där, och jag undrar hur många medlemmar klubben hade, kanske knappt 40 då på den tiden.
Mm. Och det här ledde då till att du lämnade studien och tillägnade dig åt tennis.
Ja, det var många krumelurar runt där förstås också. Att de första två studieåren gick ju ganska snabbt undan. Men sen engagerade jag mig med och det där i studentvärlden och det där. Och kom med då i statsvetenskapliga fakultetsrådet och satt det där ett tag i akademins styrelse som det där studentrepresentant.
Ja, det lever ju kvar ännu idag.
Och så var jag med då i kårstyrelsen ett kort tag och det där och så vidare. Tennis var det ju förstås på den tiden också. Vi hade vad heter det, ICAs tennissektion som jag var ordförande för.
Idrottsklubben Akademika.
Just det.
Fanns vi i Åbo Akademi.
Ja, vi hade intressanta grejer också på gång. Alltid vi ordnade resor till Stockholm Open. Och sen hade vi varje år klubbkamp mot Stockholms studenter.
Ja, ni hade det.
Och det var fina grejer det också.
Mm.
Men sen så blev det mer att tennis förstås. Vi hade alltid på skolloven och sådana vi kurser för svenska skolorna och det där, och det var en bit. Men sen blev min studiekompis Leif Eriksson blev verksamhetsledare för Finlands tennisförbund och det där lura mig och sen med på kanten där och fick mig att ta över, eller vi började med något som kallades för det där distriktstränarjobb här, och då gällde det att ta hand om klubbarna här i Åbo-regionen.
Och det här blev då sen mera ett jobb eller?
Nej, det blev nog kanske inte ett jobb, men att genom att det där jag också sen fick börja hålla de här lägsta tränarutbildningarna i regionen, och så visade sig att det var ganska få som gjorde de här tränarutbildningarna, så det där så utvecklades ganska snabbt att resa land och rike runt. Det vill säga, ett tag höll jag mer eller mindre alla tränarutbildningar i hela Finland och det blev en hel del körkilometrar med min legendariska Volvo Amazon, så att det där körde över 60-70 000 kilometer några år.
Och den hade ingen servo, så du fick ju bra träning när du
Man
körde.
Man fick ju bra träning, och sen hade den en lång växelspak och så vidare. Den bilen kan du kanske fråga om i något tag också, för den blev väldigt legendarisk. Man kan säga att alla den tidens toppspelare så var i något skede passagerare i den bilen.
Ah, ja, och vi måste tala nu, då slutet av 70-talet, eller vad gör vi?
Det är slutet av 70-talet, början 80-talet, ja.
Det är en av de vackraste bruksbilarna som har designats någonsin.
Ja, det var en sån, så kallad herrgårdsvagn, men den var registrerad för två personer, så det var paketbil. Hade sån här 80 lätka på bakändan.
Nå ja.
Det var modell 1969.
Okej.
Okay. Ja.
alla ni som kan era gamla bilar vet precis vad vi talar om när vi talar om gamla Volvo Amazon. En besjungen till och med låt, bil. Det där, precis som du säger här, så det där, så får du runt då och tränar jättemycket. Du satte liksom, du var en av dem som i Finland som tränar allra mest folk. När insåg du att det är liksom vid kanten av planen du ska stå och inte liksom själv hålla i racketen och spela det?
Ja, det blev så småningom så här. Jag spelade här, när jag kom till Åbo är jag C-klassspelare och med det här goda träningsutbudet här, det vill säga vi spelar ju förstås inte i något tennishallar utan vi spelar i skolorna. Och där hade vi ju då Mikko Hupa var en av de här stora kärnorna då. Aj, ja. På den tiden Mikko
som sedermera blev Åbo Akademis rektor.
Precis. Ja. Och Mikko var duktig squashspelare också sen när squashen kom med, så att det fick man ju också hålla på med. Och sen var ju Sauli Mäki och Henrik Sairio. Och Henri Sairio blev det där en tränarkollega sen och vän för livet sedermera. Så att det där, Henri spelar en stor roll också i min tränarkarriär.
Jo, när jag har frågat runt om dig och gjort min research, så det där så har Henrik Henni Sainio nämnts som en person som förknippas med dig, och att ni är väldigt, att ni har varit vänner hela livet typ.
Ja, det var från den här tiden när vi började med, ska jag säga, jag kommer inte ihåg vilket år det var som vi det där började hålla träningar för TVS, alltså Turun verkkopalloseura som det hette på den tiden. Vi var ju lite så här, ja, man ska ju berätta att på den tiden, det var då på 70-talet så spelades det stadskamper mellan Åbo och Tammerfors och det var ju väldigt viktiga tillställningar, och vi konstaterade mitt i allt att Åbo inte hade tillräckligt goda juniorer framför allt. Och då var det ju det att var ska man kunna träna? Det fanns inte så många juniorer, men TVS hade någon timme i det där Eriksgatans tennishall som var den enda tennishallen. Dit kom man ju enbart med att ärva timmarna så att säga.
Eriksgatans tennishall, det är ju den som då är i början av Eriksgatan, mitt i kvarteret i det här huset där det var biograf sen och...
Precis.
Och grejer.
Ja, man gick in via det där gårdsporten och upp till fjärde våningen där det fanns omklädningsrum, och sen gick en trappa upp ännu för att komma upp på taket, och där var tennishallen.
Där fanns ett gym som jag har gått på, och när jag tittade ut genom fönstret så såg jag att det måste ha varit tennishallar på taket där med glastak.
Ja, det fanns en bana fanns där.
Okej, okay, precis. Ja. Ja.
Så att det var liksom, det blev sen grunden till att det där vi det där försökte få ihop till lite juniorer i Åbo och det där. Och det blev något år med TVS-träningar. Vi hade träningar både då förstås för OLK också, men att det där, vi hade svårt att få tider överhuvudtaget någonstans för våra juniorer. Så att där är Henrik Johansson som är känd också här i Åbo som tenniscoach, framförallt som Jarkko Niemisens tränare, så Henka hörde till de här som vi var och det där fiska från den där idrottsplaner och skolor och så vidare när vi var försökte skaffa juniorer till Åbo.
Ja.
Och det där, men man kan ju säga att det var ganska mycket efterfrågan faktiskt. Vi fick Pansi och Perno skola, så hade faktiskt två jumpasalar. Ja. Och vi hade prov för de som ville komma med, för att alla rymdes inte med på träningarna. Så vi hade olika tester som vi körde i Perno skola. Vi hade över 200 barn som ville komma med, och vi kunde ta emot ungefär 80. Så det var inte så där riktigt lätt heller att välja vem som ska få vara med och spela tennis.
Förstås inte, men där blev det alltså då helt enkelt ett lyft.
Där blev det nog ett stort lyft, och vi hade hela lördagarna, så att vi hade på två banor hade vi lördagen från klockan 8 på morgon till klockan 9-8 på kvällen, tror jag. Vi körde i ett streck, alltså 12 timmar med olika barngrupper.
Ja. Och det där, vi talar alltså skolor, det var ju ofta treparkett på golvet.
Det var treparkett, ja.
Lackat treparkett. Det kanske inte som är det bästa för underlaget för tennis.
Nej.
Och så hade vi kuppis i idrottshall sen.
Ja, det var sen precis tvärt emot, för att där hade man ett sådant här gummibelägg som var väldigt, väldigt långsamt, och där skruvarna bet något helt otroligt.
Bollen poppade i 90 grader. Om
ja, så kan man säga. Och Henny var ju känd för att han hade en så kallad kicksör som studsade åt fel håll. Och den funkar riktigt bra på det underlaget.
Den bet. Och sen utvecklades då det här, alltså det här är också intressant just i din historia, att sen började det utvecklas i sakta mak. Sankt Karin, så dit kom Karinan Tenniscenter.
Ja, det var 1979 det, ja.
Var det 79?
Ja.
Och sen vaknade Impivaara.
Ja, det var 1980 tror jag som de första fyra banorna.
Och där var ju tennis.
Det var bara för tennis, och det var
ju stort.
Det blev ju stort, och det var ett stort projekt förstås för alla klubbarna, men att genom att ALKs resurser var ganska små, så det där köpte vi ju, alla som hade möjlighet så köpte aktier där, och på det sättet försökte vi få ihop till timmar.
Träningstider
sen också för ALK, men att ALK är ju då fortfarande en liten delägare i Impivaarahallen.
Så nu är döpt efter Finlands största tennisspelare någon tid. Nu kan vi väl säga så. Jarkko Nieminen.
Ja.
Jarkko Nieminen Arena heter det nu för tiden, döpt efter Maskun McEnroe. Ja. Jarkko Nieminen. Och sen kom Manhattan in i bilden, som är det här stora köpcentret, det där vid vägen Riksåttan och Nordendalsvägen norr om Åbo.
Ja, där var det ju. Vi hade ju förstås här under årens gång så försökt oss på ganska många olika projekt. Vi hade ju inte riktigt något träningsmöjligheter, varken ute eller inne, för att idrottsparkens tennisbana och så det där, så var det TVS som hade hand om, och vi försökte då få först staden att bygga tennisbanor också till ALK, och det lyckades ju inte, men att däremot så försökte vi, om vi skulle få en tomt eller någonting som vi skulle få själv bygga banor, inte ville det heller lyckas.
Men så. Ja, precis det, men Manhattan hade ni, och där var du ju också verksamhetsledare, där jobbade du ju.
Jo, det blev ju ett stort hopp sen förstås, att det var det där. I början på 90-talet så var det ett gäng affärsmän som då tillsammans med, då var det Sampo-bolaget som byggde den här hallen, och det där, och vi hyrde den då 1991, så vi hyrde ALK-hallen. Då hade vi där vad heter det, två tennisbanor och tre squashbanor, och sen fick vi ihop till, vad blev det, fyra badmintonbanor.
För de unga lyssnare som nu trillar av kärran här på grund av att han använder ordet squash, så kan jag säga att det var ett stort 80-talsfenomen. Det där när man spelar i ett litet rum där bollen pompar både i väggen och golvet. Det lever kvar smått ännu, men
det lever nog kvar fortfarande, och det där, och men däremot så de enda banorna så finns nu faktiskt fortfarande på Manhattan Sportcenter här i Åbo. Om man tänker på hur det var ett tag, så fanns det i Åbo nedan ett 50-tal banor.
Ja, vi kommer att nämna det här senare med ett annat fenomen. nya squashen kallat padel. Nåja, vi har talat om tennisens utveckling i Åbo. Men Johan, föga otippat, ska vi säga, inte helt överraskande, så har tennisen också att göra med din stora kärlek, din fru. Ni träffades sen i början på 80-talet.
Vi träffades i början på 80-talet. Det var faktiskt så att det där, redan i slutet på 70-talet, så det där, så för att kunna vara tennistränare på den tiden, det vill säga en tränare som sysslar med tennisidrott, så var det inte så lätt att finansiera det hela, det vill säga man fick ju inte så mycket lön, och då hjälpte det mycket att kunna vara tränare på idrottsinstituten, och från 1977 sommaren så var jag tränare på Kuortane idrottsinstitut att börja med, och lyckades då lura med henne Sairia och dit också, så att det där, och det blev en det där livslång kärlek. Det är också för oss båda. Kuortan idrottsinstitut har en stor betydelse för oss.
Men det är klassiskt idrottsinstitut inom alla sporter.
Ja, vi hade väldigt stora tenniskurser där ett tag. Och det här ledde också till det att många andra idrottsinstitut började med kurser. Och jag var på en tränarkurs själv i Rovaniemi vintern 1982 på Lapin Urheilopisto. Och så blev jag då tillfrågad om jag kunde komma dit och det där sköta om tenniskurserna på deras vintertid, där de hade trevliga kurser med slalom och tennis. Man hade 4 timmar tennis på förmiddagen och 4 timmar utförsåkning på eftermiddagen.
Himmelrike!
Och det var ju verkligen någonting. Och på en av de här kurserna sen så hittade jag min kommande hustru, så att det där. Och på den vägen är vi fortfarande.
Och så att hon lirar helt enkelt tennis hon också?
Hon hade ju då börjat med tennis på Heikki Hedmans tenniskurs i Hange tidigare, föregående sommar tror jag det var. Och då var det någon av hennes kompisar som hade tips om och själv var med också. Det var faktiskt ett gäng som kom på kurs till Rovaniemi.
Mm.
Och vi hade roligt.
Ja, men vad roligt. Jätteroligt. Och det där, och nu bor ni i Lund då?
Nu bor vi i Lund då. Vi har bott i 20 år där med cirka.
Ja. Och det där, du tog sen liksom, du jobbar som i olika former, har vi hört här, som tränare. Och jag tänkte att vi hoppar till 1990-talet och Ville Liukko. Där var du var personlig tränare åt Ville, en av alla dessa Villen, och som var framstående tennisspelare. Då här var du liksom personlig tränare.
Ja,
tog här ut i världen.
Ja, här var det ju förstås det att också där så var det ju besvärligt med finansiering och så vidare. Vi hade ju ett stort gäng, eller stort, med ett bra gäng med spelare där, Ville Nygård och Ville Äures.
Ville Nygård är ju känd för Svenska Yles tittare och lyssnare. Han är expertkommentator, var i många år expertkommentator för oss.
Jo, absolut. Och han är ju Åbolån tennisklubbs cheftränare i denna dag.
Ja, Ville Nygård alltså.
Ja, och hans namn är då Ville Äures och jobbar också som tränare. Så att det gick ju lite så med mina adepter att de blev till tränare, en hel del av dem också. Många av dem som jag hade i juniorlandslagen i tiden så jobbar i dagens läge som tränare.
Det måste ju kännas lite bra, va?
Då känns det ju ganska bra, måste man säga, att det där, att många har varit framgångsrika också. Bland dem kan man kanske berätta om Kim Tiilikainen som det där var det där tränare i Polen och förde fram en spelare till semifinal i Wimbledon, så att det där. Och sen har vi förstås Henkka Johansen som har jobbat här i den där i Ouneiden, och Linda Jansson, Ålands Linda som hon kallades, jobbar som tränare och klubbchef nu i Sverige och så vidare. Så att det är många, många som har blivit tränare.
Ja, jag nämnde det innan den här intervjun, att det är många som känner till ditt namn i kretsarna. Att det, du har ett brett register på adepter som du har haft att göra med.
Ja, så är det. Men om vi nu återgår till de här Ville Liukko var ju den mest framstående. Man måste ju ändå lyfta fram att Ville Äures har ett flertal FM-medaljer i både singel och dubbel, likadant med Ville Nygård, att de var ju inte så långt efter, men det där. Men Ville Liukko var i sin första FM-final som 16-åring och han slutade skolan och försökte då ta ut stegen till proffslivet. Det var nog kanske inte alla gånger så lätt det heller att det där. Jag kommer nog ihåg när vi skulle jobba som proffs, det vill säga, och då ska man gå på jobb på morgonen när alla andra går på jobb. Och det där, Villes pappa jobbade som läkare, så att han for iväg på jobb till klockan 8 och likadant. Så det där var det ofta så att när jag kom och hämtade Ville så fick jag riva upp honom ur sängen för att få honom till träningar i resohallen. Men det där, det gick ju ganska bra för honom och det där, och vi kunde resa runt i framförallt i det där USA. Jag fick vara med på resor till till Sydafrika och så vidare, så att det blev en hel del, till och med vara med som tränare i franska mästerskapen och så vidare, så att det där, man fick ju mycket erfarenhet också av den biten.
Och fick se världen.
Ja, fick se världen och sen också märka det här att det som kanske ser lyxigt ut, så speciellt när man spelar på den där lägsta proffsnivån där man får kämpa om varje poäng och det där, och det inte kommer prispengar eller annat, så är det inte världens lättaste det heller. Och sen som tränare så det där kommer man ju att vara, man är bunden hela tiden. Vi bodde ofta i samma rum dessutom för att spara pengar, och det var motell någonstans lite utanför stan och så vidare. Så att hoppa ut till toppnivån, som var ju väldigt stort. Att kom ihåg en gång när Ville faktiskt spela riktigt bra och det där kvala in till ATP-turneringen i San Jose, så var hoppet väldigt stort från det lite sliskiga motellet som vi bodde på till lyxhotellet där vi hade limousinservice och allt var där till hör sen när han fick vara med som huvudseriespelare.
Och det här tycker jag är väldigt intressant, eftersom man måste kunna sin tennis, man måste kunna liksom rackethantering och allt möjligt om idrott när man är tränare. Men du måste ju, om man tänker att du far runt med ni är två som far runt då, du måste ju, och det är ju ensamsporter är ju i synnerhet, nu är ju alla sporter, men i synnerhet ensamsporter, en persons sporter, så det är ju väldigt hårt för psyke. Du är ju en väldigt varm och trevlig människa. Jag har ju intervjuat dig flera gånger och det är alltid, du är väldigt, man får en väldigt varm känsla när man talar med dig. Du är ju ganska mycket psykolog säkert också, hobby i det här yrket ditt. Är det inte så?
Ja, det får man ju förstås vara, och inte vet jag om jag har varit så bra på det heller alla gånger och det där, och speciellt när man är ute på det här sättet, så blir det nog lite konflikter nu och då, att det är nog inte världens lättaste, och framförallt sen när det går illa och när spelaren förlorar och det där och ingenting vill lyckas, så är det förstås tränarens fel som det är frågan om här. Att det där.
Vad du hanterar det här?
Ja, det är väl lite svårt att säga, att det har väl gått i varje fall ganska bra. Man lyckats sköta om den biten. Det som har varit förstås för mig är den goda biten, att man inte har varit helt fast vid en spelare, utan de här tiderna med Ville också var såna korta avhopp då från vad heter det, mitt vanliga jobb då som tränare på OLK.
Ja. Och en av vi går vidare, vi hoppar till ända till 2010, vi går vidare, för att väldigt tongivande i OLK, och du var liksom en av de starka krafterna bakom att sen blev drömmen sann. Man fick en egen hall, den blev i Sankt Karins placerad, och ännu idag har ni en fin tennishall i Sankt Karins. Det blev till slut alltså verklighet 2010.
Ja, det blev till slut verklighet, och där får man ju nog faktiskt tacka Mikael Hedberg för den biten. Han det där kom hem från USA där han också hade hans söner spelat tennis och det där, och var duktiga spelare juniorer, och det där, när han kom hem så ville han att det ska byggas en hall. Vi hade ju ett projekt i Hammarbacka tidigare som lite gick i stöpe genom att vi först och främst kom i en situation där vi fick köpa Manhattan Sportcenter. Oh. Och vårt boägg till en egen hall då som skulle byggas i Hammarbacka, så gick åt till det, och vi måste försöka skaffa nya pengar. Och sen visade det sig att Hammarbacka inte var speciellt väl lämpat för att bygga någonting överhuvudtaget.
Det var någon gift i marken eller?
Det var lite gift i mark och annat obehag, så att det där. Att det blev sen när Micke kom, så blev det att söka ny tomt. Och så visade det sig att Sankt Karins stad hade en planerad tomt redan i idrottscentret i Sankt Karins då det där. Så att det gick väldigt snabbt sen när det begav sig. Vi gjorde första kontraktet i februari och spade gick i marken redan i slutet på juli.
Och resten är historia, som man säger. Ja. det var inget, det var ingen fara med att det var i Sankt Karista och som Åbo låntennislanda.
No, det var lite så att vi, just genom att det var så svårt att få någon tomt i Åbo förstås, Åbo låntennisklubb, så det där, så får vi med Åbo stads goda minne också komma ihåg att det där, att vi är tacksamma för att vi får ha vår verksamhet i Sankt Karista.
Och vet du vem som, eller den som också är tacksam? Ja, det är Sankt Karins stad. Och nu kommer de överraska pensionären Johan Skogman 2019. Så det där, så överraskade de. Jag läste på en artikel från 2019 att det där Sankt Karins stad tog dig helt på sängen genom att döpa en väg till Junnun polku i samband med det här 2019 när du sådär tänkte att du går i pension.
Ja.
Alltså jag tycker det är så jättestort att en person som lever om år får en vanligtvis är det ju historiska personer som får en väg uppkallad eller gata uppkallad efter sig, men Junnun polku, den finns i Sankt Karins.
Ja, det finns och finns, ja. Ja, visst var det så att det var ju helt otroligt det där att man blir uppvaktad av stadsdirektören och han har en karta som han visar att här ska det bli Junnun polku.
Ja.
Och det där lite roligt var det ju det att det där han sa att som första jobb så får du gå och rensa upp den där stigen. För den finns inte. Men däremot så fanns vägskylten. Och det är då en sån här cykel och gångbanor som skulle gå leda in då från Rakentajäntie till idrottscentret. Nu så är det ju planändring på gång. Och det här tycker min fru väldigt bra om, för att hon konstaterar att det som är Junnun polku så kommer antagligen att försvinna.
Aha.
Men istället för Junnun polku så kommer det att göra sen Junnun aukio.
Hoppsan.
Och min fru sa att det är nog förskräckligt det där, att de får nog sluta med deras stadsplanändringarna, för att nästa steg är att Sankt Karins ändras till Sankt Johans.
Det är ju om någonting ett tecken på att man har gjort någonting rätt.
Jag känner ju det nog på det sättet. Att det, där,
det ska du göra.
Och det där, och det som jag hoppas att det, där, det här nu, att någonting blir kvar, så det är det att vi som tränare måste komma ihåg att det är väldigt få som blir toppidrottsmän. Största delen så har idrotten som hobby, och vi som tränare har ett ansvar för att det där utveckla människorna och juniorerna som människor. Och det är den här uppfostrargärningen som jag tycker att det är den allra viktigaste här.
Bra talat, exakt det. Alla som tågar in där i arenan, behöver inte bli proffs. Utan att det här, den här sammanhållningen, den här idrotten, den här motionen, vad det än är, så det är ju bara hemåt.
Så är det.
Ja. Och det är inte något fyskam. Ni har fått ordna turneringar. Jag intervjuade i samband med turneringar. ITF, det låter som grekiska för många, men det är alltså stora turneringar.
Det är internationella tennisförbundet, ja. Helt enkelt. Och det där, vi har ordnat då juniortävlingar som är världsrankingtävlingar för juniorerna, som är en inkörsport för det där fram också till proffsnivån.
Mm. Och sen kan vi ju nämna också att du var en av de starka krafterna i då ALK tillsammans med TVS, som du har nämnt här tidigare, den finspråkiga Åbo-klubben. Och ordnade Davis Cup i Åbo 2002. Jag kommer ihåg att jag var där och intervjuade Jarkko Nieminen. Och det var ju jättestort att ordna Davis Cup-turnering mellan Finland och Holland i.
Jo, det var ju det, och det var ju dessutom, där hade vi Ville Lukko, var ju en av de här stora starka krafterna med där också då. Det var, och Henka Johansson var tränare för finska landslaget. Så
allting faller på plats.
Det faller på plats alltihop där nu faktiskt. Och det blev ju stort genom att det var frågan om att kval till den världsgruppen, som det kallades på den tiden.
Jag var fascinerad av, det var så massor med holländska fans. Och de hade så bra stämning. Och sen det var det knäpptyst när det skulle servas. Och sen var det ett otroligt oljud medan när bollen inte var i rörelse.
Ja, de orangen var ju riktigt duktiga. Och sen i sista matchen så var det ju till och med så att de hejade också på de finska spelarna när det där, de var säkra på seger.
En sak jag alltid vill fråga när jag talar med ett tennisorakel är att är det en gentlemannasport? Det var ett jättestort tjafs med Andrea Gassi och sådana här på 80-talet att får man ha annat än vita kläder. Tydligen får man nu för tiden ha annat än vita kläder. Skulle du säga att tennisen är egentligen mannasport ännu idag?
No, nu är det ju fortfarande, det finns ju tennisetikett som man nog håller fast vid och fortfarande är det vita kläder i Wimbledon som har strikta regler på den biten. På annat håll så är det ju inte så strikt med det att till och med t-skjortor duger som klädsel, vilket man ju förut inte kunde tänka sig.
Samma utveckling har vi det där sett inom golfen också, att det är inte så strikt mera. Alltså Johan Skogman, tiden rinner i mig. Det är jätteintressant att tala med dig. Är det någonting du tänker att med din, du kommer att få en torgliknande, vad heter det på svenska? Okay. Plats.
Ja.
Jonas plats kommer att grundas i Sankt Karin, så du har fått du har många tennisspelare har dig att tacka för sin karriär och det där, och vi har en fin hall i Sankt Karins. Är det någonting, och du har ordnat Davis Cup-turneringar och du har fått till liksom helt enkelt banor och utvecklat tennisen, är det någonting du tänker att du vill göra ännu? Alltså nej, men det här måste jag, har du någon bucket list?
Nej, jag har ingen bucket list. Jag får nog vara nöjd, tror jag, med vad jag har uträttat hittills, och får ju vara väldigt tacksam för alla de människor som har varit med här, att ingenting av det här kommer av sig själv, utan det är ju massor med människor som har varit involverade. Där är det där Pekka Liukko i tiden, och där är Markku Reunanen som var ordförande för klubben när vi tog över Manhattan Sportcenter, och Jukka Haahti som var med och bygga det där, som ordförande bygga Sankt Karin. Så att det där finns massor med människor som har haft en stor roll.
Bra, där fick du ära dem som äras bör.
Ja, det får vi verkligen tacka.
Fint, och jag vill tacka dig, Johan Skogman, för att du kom hit och berättade om ditt engagemang i tennisen och tennisen i Åbo. Tack för att du kom hit, Johan.
Tack.